Hej och varmt välkommen tillbaka till Feel Good-podden. Idag så har jag med mig en fantastisk kvinna, nämligen Alexandra Engvall, eller Melli som du kallas. För mig är du Melli. Välkommen!
Tack snälla Sanna. Det är jätteroligt att få vara här och möta dig igen.
Ja, eller
hur? Jag har ju mötts några gånger tidigare, så att det ska bli jättekul. Spännande!
Det är jättehärligt att ha dig med här också. Och innan vi börjar och prata massa om dig och ta del av all din fantastiska kunskap, så tänker jag att vi brukar börja med att ställa frågan av ditt första minne av vårt möte och intryck av mig.
Mitt första möte med dig var nog på sociala medier, tror jag. Det var där det började och jag bara såg en kvinna. Jag såg hav, jag såg båt, jag såg hund. Och det gjorde mig väldigt, väldigt nyfiken, för att du stack ut liksom mycket från alla andra där ute på Instagram, på Facebook. Och det gjorde mig nyfiken, och sen när jag liksom väl kom in på din Instagram, när jag såg dina live, så kände jag bara en väldigt stor närvaro och väldigt mycket kärlek, så ska jag säga. Du är verkligen det man ser, och det är inte alltid så vanligt att det går rätt igenom, att man är autentisk fullt ut. Så att det är nog det första mötet med dig, Sanna.
Mm.
Sen har den bilden bara liksom bekräftats i liksom våra möten och det vi gör tillsammans.
Precis, och vad härligt. Tack för de fina orden. Det är alltid kul att höra lite sån, en sån ego-boast. Så.
Ja, verkligen.
Men jag tänker även ombytt, så det är ju liksom mitt första intryck av dig. Det är ju som du säger, vi har ju aldrig träffats i verkligheten. Och det var ju också det här med sociala medier. Du kom in med sån liksom, det finns något väldigt elegant över dig. Och du utstrålar kunskap och styrka. Och det attraherar mig väldigt, väldigt mycket. Samtidigt som det finns liksom den här värmen i dig. En jättevärme. Så det har varit jättekul att möta dig på så många sätt. Och jag hoppas ju att vi kommer att mötas.
Vi är nära just nu.
Vi är väldigt nära.
Det är så typiskt. Jag är på väg till Vara och ska ha föreläsningar. Så att jag åker här idag. Och nu fick jag ju reda på att du åker tillbaka på söndag. Men det kommer ske.
Det kommer ske. Var sak har sin tid.
Exakt. Verkligen.
Men därifrån tänker jag, men du kan väl börja och berätta lite grann om dig själv. Jag tänker, du har ju gjort en ganska ordentlig resa genom livet till där du är idag som egenföretagare. Och så, börja lite, berätta lite bakåt.
Mm. Ja, alltså min saga... Jag älskar ju saga. Nej, men min saga började ju någonstans liksom i en destruktiv familj med en alkoholiserad pappa, en mamma som inte mådde speciellt bra i den relationen, inte så konstigt, och mina två bröder, en halvbror och en helbror. Och jag tänker inte gå in så mycket på liksom just det där med destruktivitet i familjen, för jag tror att många vet lite vad det innebär. Alltså som barn så kan vi ju liksom inte, vi kan inte påverka så mycket för vi är barn, men vi blir ju påverkade. Och det gör att vi formas liksom de där första åren med programmeringar, övertygelser, och det sätter sig i vägen för oss. Och jag brukar säga att den där första delen utav min resa, som jag sen valde att forma till en saga, att göra någonting bra utav det. Det började ju liksom där någonstans i en lägenhet här, rätt så nära där jag bor idag. Men när jag var 14 år gammal så tvingade jag min mamma att skilja sig, för att då orkade jag inte mer. Då var jag så här, liksom det är antingen socialen eller så skiljer du dig. För jag orkar liksom inte bära på den här ryggsäcken med alla dessa... åtaganden hela tiden som det krävdes för att funka i den destruktiva familjen helt enkelt.
Så starkt, tänker jag. De 14.
Ja, ja, men det blev liksom att min storebror, fast inte där på det viset, han var 5 år äldre. Och min lillebror då, som är min helbror, jag tog hand om honom under hela min uppväxt. Och sen, men det som hände egentligen var att jag insåg nog rätt så snart där någonstans i tonårstiden att jag kan påverka det här. Om jag bara väljer att fokusera på vad det är jag vill ha, på mitt mål, på min dröm. Så jag fick en härlig känsla inombords så fort jag var i det fokuset istället för att vara i det här destruktiva. Men utmaningen var att jag la det på alla andra. Jag gav alla andra möjligheten att växa och inte mig själv. Så att min bror, jag gav han alla de här verktygen som jag egentligen hittade på mitt eget huvud, men för att få han att växa. Och han hade som mål att han skulle bli fotbollsproffs, och det blev han också senare. Och sen träffade jag min man när jag var 16 år, och det var lite min biljett ut ur det här destruktiva hemmet också. För att även om min mamma skilde sig så blev det ändå liksom det kom in en ny man, vi kom inte överens, och jag bara kände att jag behövde komma bort därifrån. Så att jag träffade min man som 16-åring, då var han 19 år, och det var verkligen mannen i mitt liv. Jag bara visste att han ska bli pappa till mina barn, så enkelt är det. Och sen hamnade jag i ett läge, alltså vi fick vårt första barn, jag var 19, han var ju då 22. Och sen kom andra barnet rätt så tätt inpå. Pierre föddes typ 18 månader senare. Och under de här åren så utvecklade jag anorexi. Och mådde inte speciellt bra liksom under de här åren. Och det pågick under rätt så många år. Sen föddes vårt tredje barn 5 år senare. Så att det som hände egentligen var att jag såg till att alla andra mådde bra, gav extremt mycket av mig själv och min energi på utsidan, men mådde fyllde inte på mig själv någonstans, och blev väldigt provocerad av det här liksom att du kan inte älska någon annan om du inte älskar dig själv. För då tyckte jag så här att jo, det kan vi visst det. För jag älskar mina barn och jag älskar min familj och jag älskar mina vänner så mycket. Och jag har bevisat att det funkar, visst det. Men det jag inte insåg var ju liksom att vi lever med oss själva och vi lever med våra familjemedlemmar, och hur den är. Så såg mina barn någonstans att jag inte älskar mig själv. Och där det var mycket prestation och de delarna. Så att under den här första epoken eller andra epoken i mitt liv så jobbade jag mycket mot mina mål. Mycket mot mina drömmar. Jag manifesterade väldigt, väldigt mycket. Alltså, jag började min karriär som undersköterska. Jag jobbade 10 år inom vården. Men hade som dröm att bli frisör. På min tid, när jag sökte så var det typ 4 och 9 att komma in på frisörutbildningen.
Jag minns det också.
Ja, det var väldigt, väldigt svårt. Och ja, de betygen hade inte jag. Jag hade typ 3,1 eller något sånt där. Så att jag visste att hur jag än gör så kommer jag inte kunna bli det här nu. Men jag gav inte upp den drömmen. Utan jag fortsatte liksom att verkligen vara i det jag gjorde. Håruppsättningar på människor. Och rätt som det var så hamnade jag hos en tjej som hade en salong, och jag fick en typ en praktikplats liksom hos henne på den här salongen. Och det blev till slut att hon lärde mig liksom det hon kunde, och helt plötsligt så stod jag och öppnat en salong i huset där jag bodde. Det fanns redan utrymme för det. Ja, alltså det är rätt häftigt. Jag kombinerade ju det liksom med frisör och undersköterska i några år. Sen är ju livet sådär liksom att jag tror ju inte på slumpen, jag tror inte på att det finns en slump, utan allt som sker det kommer in av en anledning, oavsett om det är bra saker eller om det är lite sämre saker som kommer. Det kan komma in som hinder på vår väg, men i slutändan så kan vi se att det är välsignelser som kommer in. Att vi kan liksom plocka det bästa utav det, även det som är liksom det som är dåligt, det vi ser som är dåligt.
Mm.
Och om jag tar ett exempel på det, så kan det vara nu, när man coachar människor, så pratar vi om övertygelse, alltså vad vi har lärt oss i de här programmeringarna sen vi var barn. Där jag sa i början att vissa saker kan vi påverka, andra saker kan vi inte påverka. Och det vi inte kan påverka, det är det här som våra föräldrar och omgivningen, alltså våra lärare, vänner, sociala medier, hur de påverkar oss, det sätter sig i vårt system och till slut så blir det en sanning utav det. Och jag hade ju övertygelse om att jag inte var tillräcklig när jag växte upp. Det var därför jag fick bulimin. Och i bulimin så hade jag en övertygelse om att smal var lika med lycklig. Det var någonting jag trodde på som följde mig under väldigt, väldigt många år. Och det var den positiva intentionen i att hålla kvar vid det. Att hålla kvar vid den här känslan av att jag kommer bli lycklig bara jag är tillräckligt smal.
Ja.
Så det var den positiva intentionen. Alla som står runt omkring insåg ju och förstod att det finns ju ingenting positivt att kräka, äta och liksom vara så smal i vissa perioder så att man nästan håller på att gå under. Men jag såg ju inte det, för att en ätstörd person ser ju inte det. Man tycker att man är jättetjock fast man är jättesmal. Man har den här skeva bilden av sig själv.
Precis.
Så liksom det, de där delarna liksom där vi plockar det bästa, även nu de sämsta situationerna, kan tolkas på väldigt många olika sätt och man kan använda dem på många olika sätt även i framtiden. Så det som hände där var att när jag hade jobbat som frisör och när jag jobbat, och vi jobbade samtidigt som undersköterska, hade väldigt många bollar i luften samtidigt, och så skulle jag samtidigt vara den här perfekta mamman. Jag lät dem inte vara på dagis speciellt länge, de skulle hämtas klockan 2, jag skulle ha fikat färdigt, det skulle vara vänner, de skulle få liksom leva verkligen och göra det de ville göra. Det som jag inte fick uppleva när jag var liten skulle mina barn få uppleva. Och det gjorde liksom att jag höll på att gå itu, samtidigt som jag ändå fick kraft av att familjen mådde bra. Alltså det, liksom, det, allting fanns där. Och det fortsatte i att helt plötsligt så var jag på jobbet en dag och satt och skulle hjälpa en kollega med att hitta någonting på Platsbanken. Och då dök upp en annons om en säljare på ett svenskt frisörföretag som heter Maria Nila. Och jag vet inte, men det bara kändes så här, bara jag måste ringa och söka den här tjänsten. Så dagen efter, direkt på morgonen, ringer jag och den här mannen Joakim svarar och säger att det är jättekul att du vill komma, men jag kommer redan imorgon sitta och hålla i de här intervjuerna, och jag har 8 intervjuer och alla är tillsatta. Så att det kommer säkert komma upp fler tillfällen när du kan söka, men tack men nej tack, ha det så bra, typ den. Och där och då insåg jag att nej, nej, nej. Alltså han måste träffa mig. Så jag bara, stopp här nu. Du Joakim, ge mig 10 minuter av din tid, så lovar jag dig att du kommer inte bli besviken, utan du måste verkligen träffa mig. Och jag höll på i typ 2 minuter och bara rabbla varför han var tvungen att träffa mig. Han går med på att träffa mig dagen efter. Jag får 10 minuter av hans lunch. Och när jag kommer dit, det var i Halmstad på Scandic Hotel, jag minns det som det var igår, och vi snackar alltså kanske typ 14-15 år sedan. Jag kommer dit och jag får typ jobbet på stående fot.
Wow.
Ja. Så säger upp mig, lägger ner min salong och börjar min säljkarriär där.
Ja.
Och där kom ju det här med prestationen ännu mer in liksom i de här delarna. Så att jag sålde mycket, tjänade pengar, Samtidigt som jag brände ut mig i samma veva. Så efter något år, där, efter 3 år, så var jag tillbaka på ruta ett igen. Mådde inte speciellt bra. Men också tog tag i mig själv liksom, med ätstörningar. För det hade jag under den tiden.
Mm.
Tog tag i ätstörningar och hittade. För då, under alla de här åren så jag hållit på med personlig utveckling. Gått enormt mycket utbildningar. Allt ifrån liksom, meditation till att konkreta verktyg till förändringsprocesser i den personliga utvecklingen. Och NLP, mindfulness, allt i stort sett. Och där under det året så utvecklade jag min egen metod, jobbade väldigt mycket med mig själv och hittade faktiskt då en metod som funkade. Och de som inte, man kanske inte bara kunde använda liksom med ätstörning utan egentligen med allt. För att när du jobbar med dig själv på ett visst sätt utifrån närvaro så händer det saker.
Mm.
Och sen för att liksom förkorta det här och avsluta det här med liksom själva säljet då, så gav jag mig in i en anställning till inom sälj. Och det var en fantastisk arbetsplats, en jättebra arbetsplats där jag insåg nog att vi, om vi bara tror på oss själva tillräckligt mycket och om vi går in och gör de här manifesteringsprodukterna, men händelserna när vi skapar utifrån ett visst koncept så manifesterar vi och då kommer det tillbaka till oss.
Mm.
Så att från att ha jobbat kanske då 5 dagar i veckan, ibland 6 dagar i veckan, jobbat dygnet runt och tjänat mycket pengar.
Mm.
Så gick jag ner till i slutet på att jobba bara 2 dagar i veckan, tjäna lika mycket. Jag tjänade min miljon på att jobba 2 dagar i veckan. På det de andra jobbade kanske 5 dagar i veckan och ändå inte kom upp i hälften av det jag tjänade.
Oj.
Så att det var mycket pengar, det var mycket prestation. Men samtidigt så hittade jag ändå, jag hittade en balans i det och det funkade väldigt, väldigt bra. Och jag stod i kärlek med mina kollegor. Jag hade tagit in en av mina bästa vänner i företaget med. Så när vi var på konferensen så hade vi väldigt, väldigt kul. Ja. Allting fanns där. Men det var någonting som saknades hela tiden. Och det har väl egentligen känts som en röd tråd egentligen hela mitt liv. Att det är någonting större, någonting mer jag ska göra. Men så som jag ser det idag så var tiden inte mogen för det.
Nej.
Men det fanns ändå en känsla av att det finns någonting mer. Så att en dag, jag hade absolut inte tänkt att säga upp mig. Men en dag på en konferens, en fantastisk konferens vi var på. Så bara sitter jag där på kvällen när vi äter en 3-rättersmiddag. Och säger till min ena chef som sitter bredvid mig att jag kommer säga upp mig. Och han bara, nej, 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 det ska du inte göra. Det kan du göra om 5 år. Det blir perfekt.
Hur?
Ja. Så han försökte manifestera någonting annat. Men så fort jag hade uttalat de orden. Och jag hade egentligen tänkt jobba några månader till. Men det gick inte.
Nej.
Så fort jag satte mig i bilen så sa det stopp. Alltså jag hade packat, alltså väskorna var i bilen. Jag skulle ut och jobba liksom i 2 månader till typ. Men det gick inte. Så där och då bestämde jag mig för att nu kör jag. Jag kör mitt eget. Jag ska hjälpa människor att nå sin fullaste potential. Och det är det jag gjort sedan dess. Sen ska jag också tillägga att det här med att manifestera stora drömmar. Jag har ju 3 barn.
Mm.
3 barn som är väldigt olika varandra. Och inom idrotten så jag har 2 hockeyspelande pojkar, varav den ena är i NHL idag. Den andra är på väg dit och de har haft olika resor och de har haft motgångar precis som alla andra.
Mm.
Men vi människor har en tendens att se liksom det vi vill se.
Ja,
vi ser inte de där motgångarna, vi ser inte vad människor går igenom utan vi ser bara liksom på sista raden.
Ja.
Det här fantastiska när man når de där stora resultaten och glädje när man delar på sociala medier och där finns ju en baksida och det finns det ju i allt, Sanna, det är så livet är.
Det är ju så. Jag menar, det finns ju en väg dit, som du säger. Det är ju liksom så viktigt att komma ihåg det. Det är ju inte så att någon bara hamnar på den där fantastiska platsen som man ser. Utan antingen så har det kanske inneburit jättemycket jobb eller otroligt mycket stora utmaningar på vägen. Så att det är ju så himla viktigt att komma ihåg det. Att det är något mer.
Verkligen. Och vi behöver påminnas om det just för att, liksom att, för att inse vår egen resa också. Liksom att vi väljer att se det vi vill se hela tiden.
Ja.
Att gå in liksom när det går bra och när livet bara flyter på och vi känner att vi är fyllda med glädje.
Mm.
För det är vi inte hela tiden. Och glädje är ingenting vi kan hålla kvar, utan det kommer och går. Det är liksom som vågorna på havet. Liksom att, det, liksom, det är motvind ibland. Det gör ont att simma i havet när man får kallsupar och det kommer vindar och liksom vi dras ner under ytan ibland. Och sen rätt som det är så skiner solen och vi kan bara lägga oss på rygg och bara njuta. Men det är både och.
Liksom. Ja, det går ju hela tiden i vågor som du säger, och det är ju så viktigt. Alltså, glädjen skulle ju inte vara så stor om vi var glada hela tiden heller. Vi skulle ju inte uppskatta det. Vi behöver ju de här motpolerna liksom. För att uppskatta det bra ordentligt så behövs faktiskt det dåliga om man ska vara riktigt krass någonstans. Sen tycker jag ju så med misslyckanden där. Jag är ju lite grann, jag skulle ju vilja avverka det ordet. Jag har sagt det flera gånger i olika sammanhang. Jag skulle lätt kunna stryka det ordet från vår ordbok och byta ut det till lärdomar. För det är precis det är. För misslyckande låter ju alltid så. Det kan kännas så negativt om man känner att man misslyckas. Men om vi byter det till lärdomar så blir det helt plötsligt en helt annan grej. För det är alltid det där. Om man liksom vågar titta på det som hände som inte blev som man tänkte eller som gick fel.
Verkligen. Ja, men det är gåvor till oss själva. Och jag vet när jag är ute och föreläser så pratar jag oftast om det. Att när du kan se det som en gåva så kan du också liksom ta det vidare mycket, mycket snabbare.
Mm.
Istället för att fastna i det.
Precis.
Det blir väldigt, väldigt tydligt liksom, vilken inre dialog du har med dig själv. För det är den inre dialogen som är det viktigaste. För det är där du sitter och trycker ner dig själv, förminskar dig själv. Nästan, alltså, du slår ju på dig själv i det där.
Mm.
Och jag återigen igår kväll faktiskt, för jag startade en ny kurs som där jag samlat liksom allt det bästa genom mina 25 år av utveckling, och så har jag gjort en beta version utav det då, så de här människorna som är med, de får betala för det, men de betalar inte så mycket då, för att de är försökspersoner i det här.
Mm.
Jag vill liksom verkligen skruva upp, jag vill göra så att det verkligen händer saker, och i och med det så har jag också, jag går in och ber om respons, alltså tillbaka, vad gör jag bra, vad gör jag mindre bra, vad gör jag dåligt liksom, och jag vill verkligen ha full ärlighet i det. Så efter kursen när jag kom upp igår så säger min man, det här, du och jag är så väldigt olika, för att jag skulle aldrig vilja ha den responsen, utan jag bara kör på. Och det var som jag sa, jag ser det som att jag kan göra det ännu bättre då. Jag kan ta det till mig, jag kan växa som människa, jag kan växa som företagare, jag kan få dem också att växa i att göra mig till en bättre version av mig själv.
Mm.
Och det är ju det vi gör, alltså när vi växer i kärlek, i närvaro.
Absolut.
I den här delen där vi kan se också våra brister. När vi krackelerar, att vi är inte perfekta, vi kommer aldrig bli det, vi behöver inte sträva efter det, för det kommer aldrig ske. Det finns ingen människa som är perfekt.
Nej.
Det är ingen som har lyckats med det, och hur gärna vi än vill komma dit och nå den versionen av oss själva så kommer inte det ske. Men du kan nå din fullaste potential, det går. Du kan bli den bästa versionen av dig själv, men att nå 100% av någonting, det går inte.
Nej. Man får älska sig själv som operfekt helt enkelt.
Ja, ja. Ja.
Det är jättebra.
Det är så härligt att kunna göra det utan att ens liksom, du vet, det finns inga men Utan det är liksom bara plocka bort det där.
Det
bara
sänker,
jag är.
Ja, det sänker ju kraven också på oss själva. Om vi tänker att vi älskar oss i det operfekta liksom som vi är, så blir det ju genast så mycket mindre krav än om man ska försöka uppnå någonting som då egentligen är helt ouppnåeligt. För i grund och botten så, vad är perfekt och vem är det som bedömer det? Våra hjärnor har en tendens att även om vi skulle komma till det läget vi tyckte var perfekt för 10 år sedan, så kommer det ha ändrats. Så vi kommer liksom aldrig att nå dit. Så det,
Nej.
Det är också ett ord. Vi stryker det också, tycker jag.
Ja, var bort med det. Ja. Nej, men då, alltså, jag älskar ordet förändring. Och det är också ett sånt ord som vi behöver liksom bjuda in i vårt liv. För att alla, du vet, liksom, alla vill ha allting. Alla vill ha det här gudomliga. Man vill ha, liksom, man vill nå de där drömmarna och allt det där. Men det är få som vill göra jobbet för det.
Sant.
Och liksom just den här närvaron, den kommer ju inte av sig själv. Utan det där är ju det, är det du jobbar mycket med också, Sanna, det här med närvaro. Mm. Och att få människor att bara lugna ner sitt system för att kunna se vad som är förändring, vad som är de här gåvorna i förändringen. Och vi pratade lite om det här innan vi startade själva inspelningen av podden, att när det kommer utmaningar genom livet, att vi har en tendens då till att liksom bara, nej men jag orkar inte mer nu, jag kapitulerar, jag skiter i det här nu, jag bara ger upp, jag orkar inte. Och där är det ofta så nära att vi är i förändring till någonting större. För när de här förändringarna kommer, när utmaningen kommer för oss, så är det en inbjudan till ditt eget växande. Det är en inbjudan till att nu är det dags för dig att ta nästa steg i ditt medvetande. Och det första steget är ju medvetande, för det är där du behöver bli medveten om att nu har jag varit här länge, jag har stått i min trygghet, och det är fantastiskt att stå i trygghet, och det ska vi göra, men vi kan inte stå där hur länge som helst, för vi är här för att växa som människor. Det är min tro på det, i det här livet, att vi är här för att lära oss, vi är här för att växa, vi är här för att bli det där bästa utav oss själva i alla aspekter i våra liv. Men perfektion är inte svaret på din resa, utan närvaro är svaret på det. Närvaro och att nå sina drömmar, att hitta den där vägen dit genom att möta människor, att bjuda in människor på sin väg. Att ensam är inte starkast, det kommer aldrig vara det, men det finns ett men i det, och det är att vi behöver jobba med oss själva och bli starka i oss själva, samtidigt som vi låter människor komma in i våra liv och vara våra lärare. Och där har vi de här triggersarna, som vi oftast liksom, att när någon triggar oss så tänker vi, du är dum i huvudet, försvinn, jag vill inte se dig, det där tror jag inte alls på.
Eller det är lätt för dig att säga.
Exakt, och det kan ha med allt att göra, det kan ha med pengar att göra, det kan ha med föräldraskap. Föräldraskap är en sån sak som triggar igång väldigt enkelt när någon säger någonting. Och vi ska veta det, att ingenting av de här triggersen kommer om inte du tar emot det. Alltså det måste finnas en sändare och mottagare. Om sändaren skickar en triggers till dig, så är det så att om det triggar dig, då tror du på det.
Sant.
Då finns det någonting inom dig där du tror på det och går igång på det. Och vi kan inte tro på alla dessa människor som triggar oss, utan då behöver vi jobba med oss själva. Då behöver vi titta på att varför, vad är det som har gjort att jag har kommit hit, att jag tror på det här. Och där kommer de här människorna in i ens liv, Sanna, som vi har runt omkring oss. Alltså jag brukar kalla det dream team. Liksom de här människorna som jag har valt att ha i mitt liv. Nu är jag fyller 47 snart. När vi är 15-16 så tänker vi inte alltid så på vilka vi har, utan vi är så väldigt mycket inne i det här med att vi vill bli accepterade. Vi vill bli sedda. Och då är vi livrädda för att säga ifrån på att det här är inte min sanning, det är din sanning, du får behålla den och den här är min. Mm. Och det har ju med självkänsla och självmedkänsla och acceptans och det att göra. Men när man är 47, snart som jag är, då har jag också bestämt mig för att nej, men den här människan vill jag inte ha i mitt liv.
Nej.
För att jag känner att hon eller han, de tillför inte glädje, de tillför inte växande för mig. Och jag är trött på att bara ge och inte få tillbaka. Och där är det många som faller just för att de tror att de är egoister.
Mm.
När de liksom säger ifrån att de vill inte mer. Och jag säger tvärtom. Det är väldigt egoistiskt att vara kvar i en sån relation. Och bara ge. Utan vi behöver, alla relationer är ett givande och tagande. När det inte är det, då är det fel på relationen. Och då behöver man liksom säga ifrån och då behöver man göra av med någonting. Så att jag, när det kommer till de här, om vi går till det här med triggers igen och om det är en sanning för mig. Idag så är det inte speciellt mycket som triggar mig längre. Det händer, men oftast är det ju familjemedlemmar då som ger sanningar till mig. Där jag får kanske tänka till. Men att jag inte liksom, jag går inte igång heller. Förr kunde jag liksom, du vet, ge igen även när det var familjen.
Mm.
Att nej, så där är det inte alls. Och du har fått det där helt bakom. Så funkar inte jag, bla 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 bla. Idag kan jag vara så här att de kan säga någonting. Och jag behöver inte säga tillbaka.
Nej.
Utan det är deras sanning just nu. Det är det de tror på. Men det är inte min sanning.
Nej.
Och är det min sanning, då får jag göra någonting med det. Då behöver jag jobba med det. Då behöver jag titta på det. Vad är det som gör att jag inte, eller att jag känner så här just nu. Och en sån sanning som kom för ett tag, eller för ett år sedan ungefär. Det var att, och det var inte bara ett av mina barn. Det var liksom typ alla tre gick in med att jag inte har varit tillåtande i känslor under deras uppväxt.
Mm.
Mm. Och den var tuff att gå in i.
Ja.
Och jag insåg också att det är så jag gjort för att överleva i min egen barndom. Jag vet inte vad jag känner. Mm. Jag vet inte vilken känsla jag står i. Är det frustration? Är det ilska? Det spelar ingen roll vilken känsla, utan jag visste inte. Jag visste bara ilska och glädje typ.
Ja, okay.
Det var de jag kunde skilja på.
Mm.
Och allt däremellan har jag fått verkligen jobba med jätteintensivt. Och hur det visade sig, det var också när jag fick mitt första barnbarn. När jag såg min dotter gå in och vara tillåtande i att när Juni var ledsen. Att man inte distraherar då liksom. Ja, men Juni, titta här nu. Ska vi gå och ta en glass nu med mormor? Mm. Utan att bara ha henne nära. Var i närvaro med hennes känslor och var tillåtande för henne, och då var jag också tillåtande med mig själv.
Så fint.
Så att där fick jag ju lära mig jättemycket, och jag är fortfarande i lärandet av det. Men där, det är ju de där delarna att när den var så stark hos mig att mina barn ska inte få känna och uppleva det jag upplevt.
Nej, precis. Vi vill skydda.
Vi skyddar.
Ja.
Vi skyddar i det. Och den insikten, den gjorde ont och den var tuff, och där alla tre är ju medvetna om det.
Mm.
Så att vi jobbar ju med det tillsammans, kan man väl säga. Jag förändrar mig själv och de känner väl av förändringen, hoppas jag.
Mm.
Min dotter gör det i alla fall, eftersom jag tillbringar så mycket tid med Juni med, så att där händer saker. Men jag tror någonstans att det kommer ge sig, för att förändringen börjar alltid hos dig själv. Vi kan inte förändra andra innan vi har förändrat oss själva, utan förändringen kommer när vi börjar inom oss, och det är då också det där kommer. Men det jag skulle säga där med triggers också, för att jag inte ska släppa det fullt ut, för jag ska ge någonting till lyssnarna också här. Det är också det här att ta den frågan med dig, vad triggar mig?
Mm.
Vad blir jag triggad av? Vilka situationer blir jag? Och sen nästa är, hur får det mig att må? Alltså vilken känsla har jag? Vad händer när jag blir triggad? Och hur svarar jag an på triggen?
Mm.
Alltså blir jag förbannad? Ska jag slå tillbaka? Blir jag den här treåringen i sandlådan? Där vi är två treåringar som slänger sand på varandra. För det är ju så världen ser ut idag. Det är ju treåringar överallt. Som triggar varandra hela tiden. Ja, nej men vi ser ju det är krig. Liksom, det händer saker överallt. Och vi tänker det är 2022. Vi har fortfarande inte förstått att kärlek är vägen till utveckling och till glädje och till ett bra leverne för alla människor. Och att vi kan hjälpa varandra. Så den delen tror jag att många behöver titta lite in i. Liksom att vad, när någon säger någonting till mig, hur har det kunnat bli min sanning? Varför tror jag på det?
Ja, jag tänker det är jätteviktigt att reflektera över, och just det här som du säger, just det här att det är så mycket som börjar i oss själva, att liksom börja där och att skapa den förändringen. Och då behöver vi ju våga titta på de här delarna för att kunna skapa en förändring. Och ibland så kanske det är så att vi lägger den där liksom utanför oss själva. Det är lätt att lägga på andra och se liksom och tycka att andra behöver förändra sig. Men den gör ju, eller den säger, eller den är. Att släppa det som egentligen bara skapar frustration, för det är ju någonting som vi inte kan påverka mer än att säga. Men ibland kan det ju räcka med att man går tillbaka, som du säger, och förändrar sig själv. Och då kanske det sker den här förändringen hos den andra personen automatiskt. Och man själv har blivit starkare och utvecklats.
Verkligen. Och liksom, det är ju baksidan utav det här, alltså själva triggern. För den påverkar oss så mycket. Liksom när vi liksom hela tiden är i vad tycker och tänker folk om mig. Och sen om de säger det och det triggar igång någonting i mig. Alltså den delen hos oss, den står i motsats till glädjen. Så att om vi vill ha mer och bjuda in mer glädje i våra liv och skruva upp den. Då behöver vi liksom också släppa taget om alla dessa förväntningar, alla dessa triggande sakerna som händer i oss. Och de är ju oftast kopplade till barndomen och liksom det vi har, det som vi har lärt oss i de här programmeringarna som inte är sanna för oss. För det är egentligen ingen sanning bara för att vi känner att det är sant.
Nej.
Så känslorna är ju inte heller någonting vi kan lita på.
Nej.
Och tankarna kan vi definitivt inte lita på.
Nej, absolut inte. För hjärnan gör ju liksom ingen skillnad på det som är sant och det som vi tänker. Så att den är
Nej.
ju liksom, för den är ju allt verkligt. Så när vi tänker de negativa tankarna om oss själva eller någonting sånt där, eller vi ser sånt som sanning som kanske inte är det, ja, då blir det ju det automatiskt i hela kroppen. Och jag
Verkligen.
tänker en vanlig känsla som jag tror är lätt att känna, det är ju att man bara, ja men jag vet att jag blir triggad av det här, men jag vet inte vad, liksom, vad det är. Men att också tillåta sig då att ta tid att stanna upp i det och vara i den känslan och vara lite nyfiken på det. Inte bara att okej, nu blev jag triggad, men jag har ingen aning om varför. Och sen vidare.
Nej.
Utan att
Nej.
stanna i den, vara lite nyfiken på sig själv. Vad är det som händer egentligen? När om och om igen,
Verkligen.
liksom, så här, jag har alltid varit jättedålig på att ta kritik. Vad är det liksom i mig som gör det? Och det jag kan fortfarande ha svårt med det, fast jag vill också ha det. Men jag är medveten om det. Men det är ju liksom, man får ju också vara lite snäll mot sig själv i det, tänker jag. Att, alltså, har man levt ett helt liv på ett sådant sätt utan att vara medveten om det, då tar det ju tid att förändra den där också, att få bort den där triggern ordentligt. Och det enda man kan göra under tiden, det är ju att lägga märke till när det händer, att oj, nu händer det igen liksom. Och så, det är ju ett lärande att omprogrammera kroppen lite grann. Att bli av med det
Verkligen, och vara
där.
snäll mot sig själv i den
Ja,
omprogrammeringen. För
precis.
det är den viktigaste, eller en av de absolut viktigaste delarna, att vara snäll mot sig själv. Och det var ju någonting jag förstod också, liksom när man, ja, men vi pratar ju om självförtroende, självkänsla oftast. Och självförtroende, det är liksom någonting som jag aldrig har haft utmaningar med, utan liksom, jo, när jag var yngre, men eftersom jag också har manifesterat allting jag vill så har det också kommit väldigt lätt till mig att liksom jag når mina mål. Jag har satt upp mål och jag vet att jag ska ta mig dit vidare. Men Jag har ju fattat någonstans just det här som du pratar om kritik, att jag kunde inte ta kritik. Alltså jag gick under när jag fick kritik. Så därför såg jag också till att säkerställa allt, att det blev så jävla bra. Så att ingen liksom kunde säga någonting. Och att leva på den nivån, det är ju väldigt utmanande och uttröttande. Och det är förödande för människor att prestera på det viset hela tiden i alla aspekter.
Mm.
Och vi kvinnor, vi har ju den liksom emot oss redan från början. Att vi måste alltid bevisa att vi är lite bättre för att kunna komma upp till den nivån som männen är på. Och den delen har gjort mig vansinnig. Just det här, så verkligen frustrerad. Och innan jag insåg det att nej, varför ska jag mäta mig med männen? Jag behöver inte mäta mig med någon. Alltså jag skiter väl i männen och deras, alltså de här härskarteknikerna som det finns väldigt mycket i den här mansdominerade världen och där sårbarheten liksom inte existerar under väldigt många tak liksom. Så där, just den här att landa i att jag jämför inte mig med någon, utan jag vill bli en bättre version av mig själv. Jag vill ge mig själv kärlek, de mjuka värdena. Och självkänslan då. Jag insåg det efter ett tag. Jag vet inte vad jag skulle göra. Men jag forskade lite i den. Och så insåg jag att. Nej men herregud. Jag är så fel på att. För att självkänslan är ju baserad på vad andra människor tycker om mig.
Mm.
Så att. Även om jag jobbar med självkänslan så kommer jag aldrig nå dit jag vill, för att det kommer ju från savannernas tid, det här med att vi måste tillhöra en grupp för att överleva.
Ja.
Och vad den här gruppen då tycker om mig är ju avgörande för om jag överlever eller inte.
Mm.
Och om vi översätter det idag så innebär ju det ju liksom att det är därför, alltså vi är ju så uppskruvat med sociala medier och allting som händer i den världen, ja. Vilket gör att jag påverkas ju extremt mycket av vad andra tycker och tänker.
Mm.
Så att om jag då har både självkänsla som är baserad på vad jag gör, eller vad säger jag, självförtroende som är baserad på vad jag gör, och självkänsla som också är baserad på vad andra tycker om det jag gör,
mm.
vad finns kvar då? Ja. Ja, men då kommer ju den här självmedkänslan, då hittade jag ju den då.
Mm.
Och för den är ju baserad på vad du tycker om dig själv.
Mm.
Och det är där vi jobbar, det är där det händer saker. Och jag menar, jag jobbar med väldigt många elitidrottare också. Och entreprenörer som lever under hög stress och press. Och de vill väldigt, väldigt mycket. Och vägen till deras mål där har varit med självmedkänslan. Det är inte prestationen, utan det är vad de tycker om sig själva.
Mm.
Så att när vi jobbar med den delen, då, vi ska jobba med alla tre självklart, men när vi jobbar med den delen, det är då det händer saker och det är då vi når oss själva i de mjuka värdena, där vi liksom eliminerar de här övertygelserna, det här som andra har fått oss att tro om oss själva, oavsett om det är föräldrar eller om det är någon lärare eller sociala medier eller vad det nu än är.
Ja, och jag tänker tillbaka till det också som du sa innan, och så kopplat med detta, just det här som du jobbade, liksom, där du fastnade i, som blir så förödande, att försöka vara så himla bra som möjligt så ingen kan kritisera. Mm. Och så är jag den andra ytterligheten, eller har varit, där det var liksom att det är ingen idé jag försöker, för jag är helt värdelös. Det är den andra ytterligheten i det där förödande sättet att vara mot sig själv, i att liksom inte kunna ta kritik. Den är ju också, och det handlar ju precis som du säger, det här när det blir en sanning av vad man har varit liksom med om längs uppväxten eller i relationer eller vad det nu än kan vara, där det liksom är så inprogrammerat, och får man då någon kritik så triggas ju det direkt och man bara nej, jag ger upp. Det är ingen idé jag försöker.
Nej.
Det är helt värdelöst. och då kommer offerkoftan så snabbt i det, och då är man liksom i det här spinnande hjulet där man mår så riktigt riktigt dåligt. Och jag tänker det är så viktigt det du säger också då, att hitta den här självmedkänslan. Och som någon sa i min medlemsgrupp där vi hittade liksom det här ordet självförståelse, som jag tycker är så fint också att använda.
Jättefint.
Att liksom lära sig och förstå sig själv. Varför de här triggerna som du pratar om? varför reagerar jag eller varför mår jag som jag gör? Att ha en liksom förståelse för det vi har med oss bakifrån. Men också en förståelse av det som, ja, där vi är nu och vad vi kan förändra.
Verkligen. Ja, men det, alltså vi börjar ju i fel ände. Vi börjar oftast i prestation och liksom det vi ska göra. Vi börjar skolan när vi är små. Allting, liksom normer och allting, det ser ut på ett visst sätt. Och vi ska gå in i den delen. Och där är det mycket prestation. Alltså så är det. Vi kommer inte ifrån det. Jag tycker att vi borde börja helt i andra änden. Vi börjar skolan genom att lära oss att vara i närvaro, att tycka om oss själva. Ja. För när vi tycker om oss själva, då är det mycket lättare att tycka om andra.
Mm.
Och att det borde införas i skolvärlden på något vis. För att det skulle ge så mycket utdelning.
Ja.
Och hade vi börjat där så hade vi inte heller haft så mycket trasiga vuxna som vi faktiskt har.
Nej.
För det kommer utav prestationer och att prestationen krackelerar till slut. Liksom det brister, vi kan inte leva upp till det där.
Nej, det finns ju något, liksom, det finns ju en mall som alla ska in i. Och liksom, ja, det är helt omöjligt med tanke på att vi alla är unika varelser. Det finns liksom inte två exakt likadana. Liksom.
Nej.
Och ändå ska vi in i samma jäkla mall och liksom prestera likadant.
Ja.
Ja. Det är ju inte, alltså, det är ju helt omöjligt, orimligt.
Ja, nej. Nej, det är helt omöjligt. Och vi har, alltså just den här, vi är, alltså människan är ju känslig från början. Vi är känsliga individer, men vi ska bygga som att vi är tuffa, hårda, och vi får inte lov att vara känsliga i vår känslighet.
Nej.
Och där är ju också liksom, det där är ju vägen in till själv förlåtelse också, att kunna förlåta sig själv liksom i den processen genom livet, att jag visste inte bättre.
Nej.
Istället för att slå på sig själv, som när mina barn då sa till mig liksom att men vi har inte fått lov att känna. Och de hade ju förståelse för att min uppväxt är klart har påverkat mig, men det finns ju också delar där de inte har förståelse för det, för när vi går in i stressen, då är det svårt också att se igenom. Ja. Så att det är också en del i den här resan, i att förlåta sig själva. Att när vi är stressade, när vi är under stress, så är det svårt att gå in i den delen. Att vara förlåtande, att vara tillåtande i allt vi är och allt vi gör.
Mm.
Så där är det också en sån grej att vi, alltså stressen, återigen, jag sa att förväntningar är en stor del i våra hinder. Stressen, det är nog den största, tror jag. För den är också i den här delen där vi kom från savannernas tid. Att vi känner oss jagade. Vi måste jaga för att överleva.
Mm.
Och vi, också den här biten att vi är inte ämnade att vara lyckliga. Det är inte vår grundkänsla. Utan grunden är att vi är oroliga. Att vi är deprimerade. Det är forskning på det, att det är så det är. Och har vi då, vet vi då om det, då behöver vi också ta steget in mot glädjen, mot den processen i att vi lever inte på savannerna längre. Alltså vi är inte där, vi har det väldigt bra idag. Så hur kan jag då göra för att förändra det tillståndet som jag vaknar upp med kanske varje morgon och träna mig själv i att vara förlåtande, att vara accepterande, att faktiskt våga sätta upp ett mål för mina dagar, att gå in i tacksamhet. För mig har tacksamhetet varit ett sånt ord som jag nästan har, ja, men lite för mycket, du vet, liksom lite klyschigt sådär, att alltså, alla ska vara tacksamma, alla ska, vi har lärt oss att sedan den dagen vi föddes att vi ska säga tack. Vi fick våra julklappar, det var typ handdukar, strumpor i, och bara tack så hemskt mycket, vad fint, och det är precis vad jag behöver. Och så bara känner man att nej, det var inte alls det jag ville ha, men jag ska ändå säga tack för det. Och sen då när tacksamheten kom in, att vi ska tacka hela tiden, det blir lite för mycket. Men, för här är ett stort men i det här, att, eller och rättare sagt, vi behöver stiga in i tacksamheten. För den öppnar upp allt. Jag börjar alla, alltså jag börjar mina månader med att säga tack. Idag har jag börjat med att säga tack för att jag får göra den här podden med Sanna och för att vi tillsammans ska nå ut till alla dessa fantastiska människor som kommer lyssna på det här, och det kommer hjälpa dem vidare i deras nästa steg mot sin potential, sin fullaste potential, att stiga in i glädjen och lyckan och utvecklingen. Tack för att jag kommer träffa alla dessa härliga människor idag när jag ska ta min bil och köra upp till Vara. Tack för att jag har så mycket glädje i mitt liv och för att jag kommer ha det i varje steg i min dag idag. Mm. När jag går och lägger mig ikväll sen så säger jag, jag är tacksam för, och så räknar jag upp för det jag var tacksam över idag. Och det gör jag varenda dag, och sen jag började göra det på det viset så är det ju det jag liksom lyser ficklampan på. Och här kommer en av de här lite magin som finns i tacksamhet och i världen och i allt det vi gör, att det vi lyser och det vi belyser, det växer, det blir starkare.
Precis.
Så att när vi gör det så kommer tacksamheten visa oss vägen till ännu mer saker, händelse att vara tacksam över, människor att vara tacksam över. Det är det som är det fantastiska, det är det som är det härliga med att göra den övningen, som är det enklaste vi kan göra, och att vi inte förskjuter den bara för att vi känner att nej, men det är lite klyschigt och vad menar de, och så ger vi upp och så pallar vi inte med att fortsätta att göra det. Nej. För det är någonting vi behöver göra.
Den är jätteviktig tänker jag, för tacksamhet funkar ju även i de absolut, absolut svåraste stunderna i livet. För det finns alltid, om det så är pyttesmå saker, så finns det små guldkorn som finns att vara tacksam för. Och då är ju de som allra, allra viktigast, för det är då de kanske kan lyfta oss när allting känns som tungast. Men de är också lika viktiga när allting egentligen flyter på, för då är det så lätt att ta saker och ting för givet, och då är det så viktigt, som du säger, tänker jag, att belysa vissa grejer också, så att de inte bara snurrar förbi, utan att faktiskt verkligen tillåta oss att känna tacksamhet för det som är precis just nu, precis idag liksom.
Verkligen. Och du sa något jätteviktigt här, Sanna, att, för det är ju forskningsbaserat också, det här med tacksamhet, men att när vi har de svåra stunderna, när vi går in i tacksamhet i dem, då är det likvärdigt med att ta ett piller. Så att, liksom att man verkligen förstår det, att man inte ger upp då, att man skiter i det. Liksom, för det är lätt att vara tacksam när det går bra. Och det är utmanande att vara tacksam när man känner att allt rasar runt mig. Jag pallar inte, jag vill inte det här. Men när man jobbar med tacksamheten där, då går det väldigt mycket snabbare igenom, och du kommer ut på andra sidan i glädjen igen. Och du kan också se att vad var det som var bra i den här situationen, hur jobbig den än var, så fanns det någonting bra jag kan ta med mig in i framtiden, liksom i och med det med tacksamheten. Så att, och likadant där du sa, att när vi är tacksamma när det går bra, att vi, när vi går in i tacksamheten, då förstärker vi det, känslorna, allting. Det blir så mycket härligare i livet, liksom i de stunderna, att vi också låter de stunderna växa, expandera utanför oss själva. Vi bjuder in människor i det växandet, i den, alltså solens kraft utav det. För att det är så det funkar. Och det är verkligen det starkaste verktyget jag skulle vilja säga, och jag skulle vilja ge det här med att bjud in det, bestäm dig för vad du kommer bli tacksam över på morgonen, och sen tacka för det, för alla de gåvor du har fått under dagen. Och inte heller att man gör det likadant, vet, jag är så tacksam över min familj, jag är så tacksam över att alla är friska, jag är så tacksam över att jag har tak över huvudet, och så kör man den om och om igen. Utan ta en sak per dag då, och då tar du någonting nytt varje dag. Jag är tacksam över att jag har strumpor på mig idag, för det är lite kallt om fötterna. Ja, men är du med?
Tacksam för att jag slipper strumpor på mig idag.
Men just det här liksom att lära sig att titta under soffan,
ja,
och se vad det finns att vara tacksam över där. Inte bara i liksom det vi ser och det som vi manifesterar.
Nej.
Utan allt.
Gå ner på de liksom små nivåerna till
ja,
detaljnivå ibland behöver man.
Cellnivåerna,
liksom.
Alltså ja, allt. Lyft på allt.
Ja.
Det är...
Absolut.
Det där är en gåva att jobba med tacksamheten och belysa den och låta den vara en del av ditt liv och din familj. Lära barnen det också. Liksom. Det finns ju många som har små barn fortfarande. Där, och vad är ett litet barn? När kan man börja lära sig? Jag gjorde ett inlägg idag på min Instagram. Jag lärde mitt barnbarn att höja livet, vi tackar livet, vi går in liksom i den, och det gjorde jag från att hon var nyfödd, alltså när jag pratade med henne liksom just om det här med att tacksamheten i livet och att vi höjer armarna till det, så att vi använder kraften i våra kroppar också,
ja,
att vi liksom inte bara säger ja men tack för det här, utan liksom att hela kroppen, känslorna, bjuder in känslorna i det här. Vad är tacksamhet idag, om jag bjuder in en känsla i det också? Ta det ett steg längre. Om jag nu på morgonen har manifesterat och är tacksam över vårt möte, hur kan jag då förstärka det med en känsla? Ja, men jag förstärker den med energi och nyfikenhet när jag stiger in i det här med dig. Jag sitter inte och bestämmer vad vi ska prata om, för det har vi inte gjort, du och jag. Utan vi bara lät det skulle leda till vad det ledde till,
ja,
utan någonting. Men jag gav ändå en intention i en känsla också liksom, i det. Och sen tar jag det ett steg längre. Jag ser mig själv med dig i den här stunden och ser dig med glädje, och jag ser att din kropp lever, blir levande i det här. Vi manifesterar någonting och det kommer leda till att vi projicerar över det till alla dessa människor som kommer lyssna på det här, och att de också kommer få den här känslan som vi har och det vi har gjort i vårt liv, så att det kan lyfta dem till nästa nivå. Och det där är ju tankens kraft, men det är också det mentala språket, att visualisera och förstärka och sända ut det till universum.
Ja, det är ju så häftigt och det är så himla himla magiskt, och jag tänker att det finns, du och jag tror jag skulle kunna prata i en evighets evighets evighet så. Men
verkligen.
Jag tänker att vi kanske får göra fler avsnitt, du och jag,
ja,
framöver, på lite olika teman kanske, men att nu kanske vi ska ta och avsluta lite. Du har ju redan delat med dig en del tips, men vi brukar ändå alltid ha i slutet om dina bästa feel good tips. Vad skulle du säga då till lyssnaren?
Alltså, det absolut bästa är att börja morgonen med att sätta en intention för dagen. Nu sa jag det här med att man går in i tacksamhet, men också att man manifesterar liksom någonting, alltså intentionen med vad vill jag nå upp till idag, vad vill jag göra för någonting. Jag mediterar varje morgon, jag går upp vid 5, och jag säger inte att man måste göra det, men det finns någonting magiskt i att gå upp så tidigt på morgonen, att man känner att man är ensam i världen, och att det är en skön känsla. Och sen tränar jag en stund. Jag går ut och springer några kilometer bara för att väcka kroppen. Och sen gör jag några övningar, fysiska övningar, som jag vet också är grundade i att de ger energi. Jag gör min power position och skriker lite samtidigt så jag får ut energin i kroppen. Så det är så jag börjar mina dagar. Så jag skulle nog vilja säga att starten på dagen, det är nog mitt bästa feel good tips liksom. Och jag säger inte att det här är det rätta för alla, utan vi måste hitta det vi själva, som vi själva mår bra utav. Om det då är yoga, eller om det är att bara liksom lägga sig i soffan med en bok i en kvart, eller att bara sätta sig ner och bara ge sig själv kärlek. Så att man hittar sin egen start på dagen, men det tror jag att det är nummer ett liksom för mig att ge som ett tips.
Det är ett jättebra tips, tänker jag. Vi vet ju alla, vi kan ju titta på motsatsen som alla har upplevt någon gång, när man försover sig och sen blir hela dagen alldeles upp och ner. Det finns nog ingen som inte har upplevt det scenariot, och så att då göra det så bra som möjligt utifrån det man själv behöver på morgonen, tänker jag är jättebra tips att tänka på.
Ja, jag ska ge ett tips till som jag vet har gjort väldigt stor förändring för många människor som jag både coachar och som jag möter. Och det är att jag och min man åker iväg på spa ungefär 2-3 gånger om året för att göra som en inventering av vårt äktenskap. Och när vi satt åt frukost en morgon då, så sa jag till min man att om jag hade en bruksanvisning på mig, vad tror du att det skulle stå på den? Och han tittade på mig som att, ja, men, att är du konstig eller vad menar du nu? Ja, men, som om du skulle köpa en kaffebryggare då, så kommer det ju med en bruksanvisning hur den funkar. Så hur tänker du att jag funkar? Och så började han prata lite kring det. Och så sa jag, men så här funkar jag. Det här skulle jag önska utav dig i hur du tänker när du tänker liksom på mig och vår relation tillsammans. Och det vi kom fram till där också var att jag hade överraskat min man i 30 års tid, eller 29 års tid var det då, med överraskningar. Och han hatar överraskningar. Och där, ja, den där är lite intressant. Alltså hur vi går in i oss själva och tänker. För jag älskar, att överraska, och jag älskar också överraskningar. Så att jag bara förnekade, det gick in i förnekelse. Han har sagt det flera gånger till mig att han gillar inte överraskningar, och jag ändå fortsätter år efter år. Så det är verkligen en sak att man liksom går igenom att om jag har en bruksanvisning som skulle stå på min rygg, vad skulle stå på den då? Och sen också, hur vill jag ta emot kärlek? Och den är magisk att ta till med. Så att om jag då tänker att jag älskar när min man kliar mig på ryggen när vi går och lägger oss, han har gjort det i 10 års tid, i stort sett varje kväll. Jag blir avslappnad, jag känner mig trygg, och det är en värme i det. Han i sin tur vill ha en stund på morgonen. Han vill komma hem ibland vid 4 från jobbet och bara ta en kaffe med mig så att vi sitter och pratar, och ibland gå ut och gå. Det han säger till honom. Så finns det ju andra saker också som man kan liksom jobba med. Men till sina barn. När jag har frågat mina barn, min dotter, hon vill ha min närvaro. Hon vill att vi gör saker. Inte så att jag köper presenter, liksom, utan att vi gör saker istället för att köpa saker. Så att vi ställer frågan, hur vill jag ta emot kärlek? Och att vi lyssnar på det då. Den är magisk att göra hemma vid köksbordet med familjen. De kommer tänka så här, vad skämtar du med mig? Vad snackar de om? Men utforska den, ge inte upp i den, utan ställ frågan och ta emot svaret.
Jätteviktigt, och jag tror så fint. Jag tänker att det kan bli så himla bra samtal utav det. Vi har ju en tendens att hela tiden tänka att vi tror att vi vet vad de runt omkring oss vill ha och må bra utav. Men det där är jätteviktigt att faktiskt ställa frågan lite då och då. Tänker jag.
Verkligen, verkligen.
Innan vi avslutar så har vi då sista frågan, och det är, jag har myntat uttrycket feelgood-barometern, och det är lite grann vad du befinner dig på den just nu. Om du skulle säga på en skala 1-10 just nu, hur känner du dig då på feelgood-barometern? 1 är kass och 10 är fantastiskt.
Ja, jag skulle nog vilja säga att just nu så är jag på en 8. Jag är väldigt, väldigt högt. Jag är på en väldigt bra plats i livet överhuvudtaget. Mitt företagande, min familj, vänner. Jag är väldigt mycket närvaro. Jag har hittat en väg dit som jag försöker att upprätthålla med de här månaderna. Jag är mån om att ta hand om mig själv i första hand innan jag gör någonting annat. Och det har jag ju sett att det ger en enorm utdelning. Det är ett välmående, och det är inte mycket som kan rasera den känslan hos mig, oavsett vad som händer på utsidan. nu pratar jag inte om de här dramatiska sakerna, men när det kommer liksom lite hinder och sådär, liksom, jag påverkas inte speciellt mycket av det, liksom, utan mer så här bara att jag mår väldigt, väldigt bra.
Härligt.
Ja. Du själv, Sanna, då? Vad är du på den?
Ja, men alltså jag är nog också där 8. Men ja, det enda som skulle behövas för att komma upp just nu, det är väl egentligen det är väl båten och min man och hunden igen, som jag nu saknar när jag är här i Sverige. Men jag säger också just nu, just precis nu, så är det absolut skulle jag säga en 8.
Ja, det var härligt.
Så det är bara njuta av det, och så får man kolla av det ibland.
Verkligen.
Med det så tänker jag att vi säger tack så mycket, Melly. Tack för att du var med och har delat med dig så mycket bra tips. Och jag kommer ju även lägga ut hur man hittar dig på sociala medier.
Tack snälla.
Och så säger vi tack till dig som har lyssnat. Så hörs vi snart igen.
Tack snälla. Tack.